Jag måste först säga en sak, och det jag sa till Lars Gunnar, att idag blir det tunt, sa jag till Lars Gunnar när jag träffade honom. Jag kände att jag tog mig vatten över huvudet. Jag har betagit ämne som var så stort så att jag fick inte ihop påsen. Och igår kväll så kände jag så här, att nu kan jag varken fram eller kommer jag varken fram eller bakåt, utan vi får ta vad det är. Upprinnelsen till det här är lite brokig, men bland annat Bengt Wennman och jag pratade om de här sakerna ganska mycket. Det som kallas för eskatologi, alltså de läran om de yttersta tingen. Vad händer när Jesus kommer tillbaka? Vad händer när vi dör? Förhållandet däremellan. Alltså vi väntar ju då på, vi brukar säga så här att det finns två saker som avgör om vi ska verka som kyrka eller inte. Det ena är att vi ska hålla på tills Jesus kommer tillbaka. Det andra är att vi ska hålla på så länge vi lever. Men däremellan då. Vi tar avsked av människor varje år. Och Jesus har inte kommit än. Och jag har förstått. Och då undrar man liksom, vad händer med glappet däremellan? Det här sysslade vi ganska mycket med. Det finns ett problem med det, därför att man får aldrig några svar. Det är bara spekulation alltihopa. Men ändå så har människor gjort det i alla tider, spekulerat kring de här frågorna, för att man ska liksom få någon slags rimlig modell att hänga upp sin tro på. Och det tycker jag ändå försvarar resonemangen, att man för det här. Vi var i Afrika här nu, kom hem i måndags, och vi har flugit ganska mycket under en sån här etapp då. Det var ju några timmar varje gång. Vi flög först från Stockholm till Addis Abeba och sen från Addis till Kilimanjaro, och sen flög vi från Arusha till Zanzibar och sen från Zanzibar tillbaka till Addis. Under en sån här sträcka så hade jag en medpassagerare bredvid mig, och vi började tala. Och som det blir då när man talar, så frågar vi vad man jobbar med. Och så kom det fram att jag var teolog och att jag var pastor. Och den här personen var ekonom. Och plötsligt så ställs frågan så här då. Ja, vad händer när man dör, säger han. Frågar mig. Sitter i ett flygplan på 10 000 meters höjd och får frågan. Vad händer när man dör? Och då ska jag förvänta svara på det. Och sen inleddes då ett samtal som varade då ett par timmar tills vi landade. Och det var ganska intressant. Alltså i det perspektivet att vara så där högt uppe. Man såg liksom hela kontinenten nedanför. Och så fundera över frågan. Vad händer när vi dör? Vi lyckades kanske inte klargöra exakt vad det är. Men det var ändå intressant att föra den här diskussionen. Och jag kände då så att jag skulle vilja dela det här samtalet mer lite grann idag. Och så insåg jag att det blev så otroligt stort. Så att får ni ut någonting och hitta något litet korn och ta med er hem, så är jag tacksam. Men gör det inte för stora förväntningar faktiskt. Som inledningsord här då idag, så har jag valt tre stycken texter som handlar om det här. Och det är Paulus och det är Jesus. Och Jesus, han säger i Johannes evangeliet, så säger han så här, att den stund kommer, säger han. Då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst. Någonstans så säger det att i det här, vi får alla, vare sig vi lever eller är döda, så får vi så att säga vänta på den här dagen när Herren kommer. Å andra sidan så har vi ju då en föreställning om att de som har gått före oss, de är på något sätt framme vid något slags slutmål. Vi brukar ju säga så. Har fått bryta upp den och den och fått bryta upp från jordlivet för att vara hos Herren, säger vi i varenda parentation. Och det här är ju Paulus som uttrycker sig så. Han har en dödsdom över sig, hänger. Han är i Filippi, han skriver till Filipperna, Filipperbrevet 1 och 23. Han vet inte riktigt hur det ska gå. Han säger så här, jag slits åt båda hållen, säger han. Jag längtar efter att få bryta upp och att vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa, säger han. Men för er skull är det ju bättre att jag är kvar. Då får man ett annat perspektiv. Och i första Korintherbrevet så säger han i kapitel 15 någonting som inte är svårt. Det är inte så svårt att hålla med om det. Han säger, vad jag säger är nu ett mysterium, säger han. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud, ty den kommer att ljuda och då uppstår det döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Det är ganska tunga ord. Det här ska vi försöka och fördjupa oss något lite i. Vi ber. Herre, vi kom till dig nu inte för att få kanske färdiga svar på någonting som inte finns färdiga svar på, men att du ändå får någon slags hopp för vår tanke. Och jag ber dig Herre att du ska välsigna oss i den här gudstjänsten idag. Du ska välsigna Larsa, du ska välsigna mig och alla som kommit hit för att ta del av det här. Att vi tillsammans, trots allt, trots vår mänskliga brist att hitta perspektiv, så ber vi att få ett tilltal av dig. Amen. Som sagt, vi stod, hängde där i luften 10 000 meter över havet och såg Afrikas kontinent under oss. Det var ganska klart väder. Och såg Indiska oceanen samtidigt. Och pratade om saker och ting som har med evigheten, döden och livet och frälsningen att göra. Det var ganska hisnande. Och någonstans så fick man känslan där att det här handlar enbart om perspektiv, eller hur? Enbart om perspektiv. Det finns då ett perspektiv i Bibeln som bygger på en världsbild som inte finns, som den inte är uppfunnen i Bibeln, utan den har funnits, fanns långt innan. Den har sitt ursprung i både grekisk och persisk filosofi, och det är det begrepp som används då i Nya testamentet, nämligen att man beskriver en tillvaro utifrån ett begrepp som kallas för himlen. För att kunna förstå det här lite, för det är inte så barnsligt korkat som man skulle kunna tycka att det är. Idag så vet vi att det finns ingenting där ovan molnen som skulle så att säga göra att du kommer närmare Gud på något sätt. Vi vet att idag att vi har ett universum som sträcker sig närmast en oändlig massa avstånd bort. Det är tomt. Och utanför detta universum så finns det kanske ytterligare någonting, och där tappar vi tanken liksom på vad det är. Men det här är ganska genomtänkt ändå, därför att det var inte så att man levde en föreställning om att jorden var platt på den tiden. Man hade nog ingen föreställning överhuvudtaget, utan man tänkte sig jorden som en någon slags tvådimensionell yta i alla fall. Och det var det perspektiv man hade. Och det kan man ju förstå. Förstår man på varaslätta och tittar sig runt omkring så är det ju svårt att argumentera för att jorden är rund, va? Över denna jord då, den människors boning, så kunde man notera, jag vet inte om ni ser ljuset, så kunde man notera att här fanns det ett valv, en kupa över detta, himlen. Och det ser man ju också ganska tydligt om man står en mörk natt, att så där är det. Och stjärnorna ansågs då vara fästade i den här kupan, ungefär som halogenlampor i taket här. Och solen gick upp på den och solen gick ner. Mellan de här gränserna, det som då var jord och himmel, mellan himmel och jord, allt mellan himmel och jord, säger vi ibland. Det är faktiskt ett filosofiskt begrepp. Att allt mellan himmel och jord, det är det som vi, så att säga, det är det som vi skapade människor på något sätt har tillgång till. Det är vårt perspektiv. Det är vårt perspektiv. Om man kom ovanför den här gränsen, då befann man sig i ett annat perspektiv enligt den här tanken. Och där då fanns också något mer av det gudomliga. Det som är överjordiskt, alltså i ren fysisk mening. Det är inte en andlig tillvaro man pratar om, alltså en icke-fysisk, utan det är en del av vår verklighet. Fast den är bortom vårt perspektiv. Om man nu ändå lyckas ta sig upp där, så visar det sig att då kommer det finnas ytterligare ett sån här himmel. Och ytterligare en himmel och ytterligare en himmel och så vidare. Ända upp till kanske 7, sa man. Sån här. Och det sjunde då är då det absolut högsta perspektivet. Och i Bibeln då så säger man att det perspektivet har endast Gud. Det vill säga att från den horisonten så har man tillgång till all information, alla betraktelsevinklar som finns utifrån detta högsta perspektiv. Det som då anses då ska hända den dag Jesus kommer tillbaka, enligt den här tankemodellen, det är att de här himlarna, så att säga, de ska försvinna. Det ska dras undan så som en gardin. Bara så ska himlen öppna sig. Och då behövs ju uppenbarelsebokens resonemang, om ni har hört det, att det fanns ingen sol där. Utan den behövs inte, för solen sitter ju på den där första skivan där och åker fram och tillbaka. Den kan man ta bort. Och det som då syns och det som upplyser då hela vår värld, det är Gud, Guds härlighet. Därför att i den här händelsen så blir alltså himmel och jord blir en enhet där människan, så att säga, lever med samma perspektiv som Gud själv gör. Och det är också det som Paulus också pratar om. Det jag nu ser som en dunkel spegelbild kommer jag då se ansikte mot ansikte. Hur fel är det här då? Jag skulle påstå så här att det inte alls är fel egentligen. I ren fysisk mening så är det ju naturligtvis. Det går inte att göra vetenskap på det här. Alltså de här verkligheterna, det finns liksom ingenting bakom himlavalvet. Det är inte en kupa. Det är atmosfär och sen är det siktfri sikt bara. Men det man idag då pratar om, och de som pratar i de här banorna då, är fort även idag, är det filosofer och framförallt också fysiker. Och det man säger då är att så tillvida är den här tankegången inte felaktig, därför att man förutsätter att det finns tillvaron, så att säga, är större än vad vi kan förmå att uppfatta. Det finns alltså perspektiv som vi inte har tillgång till. Det här håller man på och forskar om, man håller på och gör teorier, och det är naturligtvis modeller, det är också teoretiska modeller. Och då säger man så här, då utgår man ifrån och säger, vad är det vi har då? Vad har vi tillgång till? Jo, säger man, vi har tillgång till 3 dimensioner av rummet, och så har vi en 4:e dimension som ger vårt perspektiv, och det är tiden. Och det här då undrar vi, vad är det här? Jo, jag ska försöka förklara det. Hur räknar man dimensioner? Vad är en dimension? Jo, för att göra klart det så kan man börja göra det riktigt enkelt. Och så kan man ha en koordinat, en axel från skolan. Så här, man gör det diagram. Så här. Och det här är då en graderad skala från 0 till 100. Och på 50 bestämmer vi oss att det här ska vi vara. 50 är 50. Det finns bara ett 50, va? Det finns inte 2 50. Utan det finns ett 50. Men nu skulle vi vilja ha ett 50 till. Alltså någonting som är på samma ställe som det där, fast inte är identiskt med det. Då gör man så enkelt att då bara lägger man till en dimension till. Och då får man plötsligt 2 dimensioner att ta hänsyn till. Och då får man liksom en sån här fin tavla, och då kan man dra in en ny linje, och så kan man sätta en plutt till där. Då har vi plötsligt 2 dimensioner. Skulle man kunna då sätta in en till plutt på det här 50 utan att det är samma, ändå få 3 liksom dimensioner? Ja, det kan man. Och då får man då bygga ut det här så man får en tredimensionell figur, och ett diagram, och så har vi inte bara längden, höjden, utan vi har också djupet, och tjong satt den där. Det här är vad vi har, det är vårt perspektiv i vårt liv, våra värld. Nu skulle vi vilja ha in en fjärde också där, men det går ju inte, eller hur? Jo, det går, säger de här som tänker. Därför man kan sätta in en plutt till, men man kan sätta in den på en annan tid. Och då har vi fått in den fjärde dimensionen i det här. Det här är så självklart egentligen, så vi tänker inte på det. Men det är ganska intressant. Alltså, det här är ett flygfoto från mitt hotell i Zanzibar, där jag bodde några dagar. Och hotellet, det ligger där. Det var en gammal sån här kolonialbyggnad, en innergård. När man stod där på hotellet så var tillvaron ganska tvådimensionell. Man såg fyra väggar runt omkring och så här, och det var ungefär den information man hade. Men sen när vi lyfte då upp, vi flög också ifrån Zanzibar, så plötsligt, vad händer då liksom? Jo, plötsligt ser jag inte bara mitt hotell, utan jag ser också grannens hotell och grannens grannes hotell samtidigt som jag ser mitt hotell. Och det tycker vi, det var väl inte konstigt, så är det ju när man flyger, eller jajamän. Men det är ändå det perspektiv vi har tillgång till. Och så kan man utvidga det här perspektivet precis hur långt som helst, och hotellet ligger fortfarande kvar där. Och rätt vad det är så har vi halva Zanzibar, och till slut så har vi afrikanska kontinenten, och vi kan gå hur långt som helst här egentligen, hela Afrika, och till slut så har vi hela jorden, och där ligger hotellet då, och så kan vi gå ännu längre upp, och så och det här är vårt perspektiv, detta plus tiden. Och då säger de här vetenskaparna som håller på med det här, och säger ja, men det finns också fyra dimensioner av tillvaron. Och det finns fem dimensioner, och det finns sex, kanske så många som sju. Och då börjar vi förstå att det här resonemanget liknar väldigt mycket det antika sättet att se på himlen som dimensionellt. Och då fick jag förklarat för mig också när jag läste om hur fungerar det då en fjärde dimension i det här? Hur betraktar man jorden utifrån ett fjärde perspektiv då, bortsett från tiden? Jo, säger han, då kan man se hela jorden samtidigt runt om. Och då behänger inte våran tanke med. Men det, enligt de här människorna som räknar på, så blir det den logiska förutsättningen av att öka ytterligare ett perspektiv. Okej, det här är, gör vi ju inte, det blir man inte klokare. Det här är ganska ointressant egentligen. Men det som är intressant, tycker jag, är att alltså, det finns någonstans ett perspektiv där då jag utifrån min tro, min kristna tro, säger att det är Guds perspektiv. Där alltså perspektivet är att Gud själv, liksom en urmakare, har blick över hela det som han handhar, så att säga. Urmakaren kan ju då, så att säga, ha hela urverket, hela mekanismen, varje liten kugge kan han ha under en och samma lupp. Och på samma sätt skulle jag vilja påstå att Gud har ett perspektiv över mikrokosmos med kvantar smått ända upp till makrokosmos med galaxer och universum. Och någonstans mitt i allt dessa enorma avstånd, så finns då vi som enskilda människor med enskilda celler. Och Gud då, utifrån hans perspektiv, så är inget där lämnat åt slumpen. Allt är möjligt att betrakta ingående jämt. Det perspektivet, om Gud finns eller inte, säger vetenskaperna, det sysslar inte vi med. Men perspektivet finns, säger de. Och då säger jag då, som troende förkunna, det måste vara Guds perspektiv på universum. Sen har vi då den här frågan som kommer då, nämligen om tiden då. För oss då så är ju tiden ganska, den är ganska endimensionell på något sätt. Det är en sträcka, den är rak. Vi föds in i den här världen och så börjar klockan att gå. Och sen så lever vi mer eller mindre snabbt, rusar vi genom tiden för att sen avsluta då. När vi dör så går vi ur tiden. Och då gäller det att hinna med så mycket som möjligt. För man har ju ett begränsat antal timmar, eller hur? Vi lever mycket med klockan, liksom så som tidsmätare. Och det kan man göra. Men det finns en berömd filosof som heter Martin Heidegger. Han skrev en bok som heter Varat och tiden. Och Heidegger, han ägnade sitt liv åt att försöka förklara vad tid är för någonting. För att det vet man inte. Utan han säger, ja men jag vet vad klockan... Klockan har ingenting med tid att göra faktiskt. Utan klockan är ingenting annat än en regelbunden rörelse i rummet. Som bygger på en annan regelbunden rörelse. Nämligen solens uppgång och nedgång. Och så här. Det är alltså... Det har ingenting med tid att göra. Utan att vi ändå kan stämma träff på torget klockan 10 på lördag beror på att vi har samma regelbundenhet i den här klockan och därför så. Men vi vet ju också att för den ene så upplevs tiden som oerhört långsam och för den andra går den alldeles för fort. Vi som har blivit lite äldre då, som blir 60, 70, 80. Och plus, vi vet ju att tiden går fortare ju äldre man blir. Och då säger, den erfarenheten har vi alla. Då säger Heidegger, det där är inte bara en upplevelse. Det är faktiskt så att tiden går fortare ju äldre man blir. Därför att tid är inget annat än varseblivning. Alltså i den takt som vi upplever livet, det är tiden. Och det där står i proportion också till hur länge vi har levt. Alltså som 10 år, när jag var 10 år, det vet ni också, ett sommarlov var en oöverskådlig tid. Eller hur? Alltså man skulle vara ledig från skolan i 2,5 månader och det man liksom inte... Det fanns ingen anledning att fundera över liksom när detta sommarlov skulle ta slut, när det började. Jag skulle tro, eftersom, och anledningen då till att ett sommarlov då, för alltså ett år för en 10-åring är en tiondel av hela livstiden. Och för en 20-åring så blir det naturligtvis bara halva tiden och så vidare och så vidare. Det betyder att om vi här skulle skaffa oss en upplevelse av tid som motsvarar ett sommarlov när vi var 10 år gamla, så skulle vi kanske behöva 10-20 år för att göra detta. Och ju äldre man blir, för det här ökar i kvadrat, ju äldre man blir desto fortare går det, va? Och till slut så blir det inte meningsfullt längre att leva. Därför vi förmår inte att varsebli allt så att säga, som händer. När mina barn föddes, jag fick vårt första barn, Ulf, han föddes 1981. Då började epokernas tid, va? Det var spädbarnsperioden och det var småbarnsperioden. Och det var skolbarnsperioden och det var stora epoker som pågick. Och till slut så var det tonårsepoken. Och så vände man ryggen till och sen är de 40 år. De är lika gamla som jag var för ett par år sedan. Hur gick detta till? Och mina egna barnbarn då ploppar ut i en takt så jag hinner inte hålla reda på det riktigt. Och sen de ligger där och så vänder man ryggen till så börjar de skolan. Jättemärkligt. Heidegger säger tiden går fortare därför att tiden handlar bara om varseblivning. Klockan har vi bara för att vi ska kunna hinna med tåget samtidigt. Det är ganska intressant. Det betyder då, enligt Heidegger, om man drar slutsatsen av hans, att det finns ett perspektiv där du kan betrakta all tid. Alltså ett perspektiv som inte är som vårat en början och ett slut, utan där all tid föreligger, ungefär som hela världshistorien pågående framför dig. Och det perspektivet, menar jag då, är Guds perspektiv också. Alltså hela universum i rummet, men också hela universum i tiden. För den så att säga, som har det betraktelsesättet, så är ju allting någonting som pågår. Och för oss är det inte möjligt att tänka den tanken. Men man kan ändå se det framför sig, att någonstans ur Guds perspektiv, när Gud går upp på morgonen, om man nu gör det, så öppnar han fönstret och så tittar han ut, och där ligger hela universum och all tid för hans. Och han kan betrakta vad som händer, vad som... Ingenting är historia och ingenting är framtid. Så väntar vi då på detta. Parousin kallas det för i teologiska tal. Alltså den dag då Jesus kommer tillbaka, den här tiden upphör att vara, när jord och himmel blir en enhet, nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor och så vidare. Jag efter varit ett långt resonemang om det här då på det här flygplanet. Och vi försökte då hitta, vad hade vi för tanke om det här? Eftersom allt handlar om perspektiv då. För någon månad sen då vid jul så vart jag sövd för första gången i mitt liv. Jag fick Ingvar också vara med där. Jag pratade i mössan där. Och vakna upp där och babblade. Då, jag har aldrig blivit det. Det var ganska intressant. Då skulle jag elkonvertera mitt hjärta, och det skulle ta, för det var ju olaga, det hade flimmer och mådde inte så bra. Och så säger doktorn så här, att nu ska vi söva dig, och det kommer att ta ungefär 15 minuter. Och under tiden ska vi ge dig en förfärlig massa volt. Bara boom. Och sen ska vi kolla då så att det här hjärtat då går tillbaka i ett, det kan det göra, det är oftast 80% chans, men du ska få en hejans massa ström. Då frågar jag, kommer jag flyga upp så där i luften? Så här. Nej, så du kommer snarare att dra ihop dig så här. Och det där kändes lite läskigt. Så där va. Men hur det var, så säger narkosläkaren då så här, att nu ses vi igen, så om 15 minuter ungefär. Nu ska du sova. Och min upplevelse var ju naturligtvis att jag somnade, va? Alltså, bo. Men det jag nästa sak jag upplevde, alltså varse blev. Jag varse blev att nu somnade jag, och direkt därpå varse blev jag att jag vaknade. En mikrosekund alltså. Och jag frågade, vad gör ni här? Så jag, vi väcker dig, så. Jaha, så jag. Men hur gick det med, ni skulle ju ge mig en stöt. Ja, det är klart. Ja, men hur gick det med hjärtat då? Ja, det är klart. Det är färdigt. Nu ska du få kaffe. Och det var rätt så gott att dricka kaffe där och vara yr i huvudet. Och sådär. Och fick en smörgås. Så kom Ingvar och kramade mig. Och då tänkte jag, så här är det nog kanske. Därför att ändå är det ju så här att när mitt barnbarn börjar sitt sommarlov på juni och jag lägger båten i sjön samtidigt, så kommer hon att göra sitt första sommarlov. Det blir hennes första sommarlov. Hon har gått färdigt första klass. Så kommer hon att göra en väldigt, väldigt lång resa. Och min kommer bli lite kortare än vad den var förra året. Och plötsligt så står vi där i augusti och möts där vid hennes skolstart och min semester slut. Och vi har ändå då, vi möts på samma punkt. Men vi har färdat oerhört långa, olika långa sträckor. På samma sätt så var det då när jag opererades. eller när jag sköts, de sköt mig där på. Då säger läkaren, vi ses om 15 minuter. Ja, det säger ju han. Ja, för mig var det ju en mikrosekund. Så någonstans har vi gjort samma resa i tiden. Men min varseblivning var minimal. Hans var betydligt annorlunda. Det handlar alltså om perspektiven. Jag tror så här. Och det blir mer och mindre min övertygelse hur mycket jag mer än funderar på det här. Och det är att den dag som jag ligger på hospice kanske. Och kanske har min fru klappar mig på handen. Och sen drar jag mitt sista andetag. Så kommer jag uppleva på samma sätt att jag vaknar. Och där på något sätt är allt fullbordat. Och då visar det sig att där finns alla de människor som jag har älskat och betytt något. Mina barn, barnbarn, mina föräldrar hoppas jag, min fru. Och så är Herren där och så säger jag till Herren, vad är det här nu då? Vad blev det av världshistorien, säger jag. Jag får kaffe naturligtvis, för det får man. Vad blev det av världshistorien, säger jag. Det är klart, säger jag. Det är klart. Ja, men det var ju, alltså, det var ju överbefolkning och klimathot och allt det där som pågick. Jag såg ju det på tv varje dag. Liksom, det är klart, det är färdigt nu. Så. Ja. Och då betyder det att jag har då gjort den här resan på något sätt. Jag säger här, en tiden är ju bara en fråga om perspektiv, vad dig anbelangar. Så välkommen. Så skulle jag tänka mig att det är. Naturligtvis vet jag inte det. Men precis som en Bibelns författare vill ge oss då modeller som ger oss tröst, så hoppas jag att jag i någon mån har gjort det idag då med det här bedrövliga resonemanget som jag inte tog mig ur igår faktiskt. Men det bästa då är ju att man måste inte sitta och grubbla sig grå, va? För att få liksom, utan det räcker att liksom någonstans, som Lina Sandell säger, det räcker att Jesus är min broder. Så är vi framme, och nu ska vi sjunga den sången bara för det. Sången 250.